Hej och välkomna till Sommaren med vänstern. Idag så är titeln Kapitalets automatik, som är en relativt nyskriven bok av Mikael Nyberg som vi har med oss. Du kan säga hej Mikael, nu är du också ute i bild.
Ja, hej allihopa.
Sommaren med vänstern är ju Vänsterpartiet Göteborgs sommarföreläsningsserie som vi har haft i 10 år. Och på grund av den rådande samhällskrisen kan man säga så har vi fått flytta över till de här digitala kanalerna. Och Mikael har ju inte bara skrivit den här boken, Kapitalets automatik. Ska vi se om vi får den syns där hyfsat. Men han har också skrivit 2 böcker som man kan säga är föregångare till den här. Den ena kom ut runt år 2000 tror jag, va? Har jag rätt?
2001.
Ja, 2001. Kapitalet.se. Och sen så är det 10 år som lite drygt, eller 8 i alla fall. På den här.
2011 kom den här.
Det stora tågranet. Och gemensamt för de här 3 böckerna i alla fall är väl att du undersöker den här myten om att vi befinner oss i ett samhälle där vanligt fysiskt arbete inte längre behövs för att hålla samhället igång, utan att vi alla skulle vara inne i någon slags postindustriell era där det är bara 1 och 0 som flyger genom luften lite oklart. Eller har jag fel?
Nej, men det stämmer väl ganska bra det. Och där är ju då den här pågående coronakrisen har ju visat på att det är lite si och så med den här samhällsbilden som vi har levt i ett antal år vid det här laget. Den har ju liksom nästan kullkastat hela den här bilden av samhället som har propagerats från alla håll och kanter då under lång tid.
Jag tänkte att nu så tänkte jag låta dig få prata lite dryga 20 minuter. Sen så när du har gjort det så kommer jag flika in med lite frågor jag har. Och ni som tittar på detta live kan också ställa frågor i chatten. Så ska jag försöka vidareförmedla dem till Mikael och få in dem i vårt samtal här som följer efter Mikaels introduktion. Så varsågod Mikael, det är upp till dig och du får prata i 20 minuter ungefär, så bryter jag väl in sen när det blir läge.
Ja, du får väl se lite arg ut sen om jag blir för utsvävande. Men jag tänkte just börja i den enda som du själv tog tag i där, alltså med coronakrisen som ju då har var det lärorik på flera sätt. Jag tänkte ta upp 2 punkter. Och den första är ju det här hur den har kullkastat bilden av vilka människor som bär upp samhället. Jag läste för några år sedan en rapport av Stefan Fölster, som ju ni kanske känner till är en, ja, vad jag kallar för en siffertrillare i tjänst hos storföretagen. Han publicerade 2014 en rapport som heter Vart annat jobb automatiseras inom 20 år, utmaningar för Sverige. Och den här rapporten fick ett väldigt stort genomslag och togs upp på olika håll i massmedier och så. På DN Debatt bland annat då framträder han ju ofta, Stefan Fölster. Han är chef för något som kallas för Reforminstitutet, som en organisation som sponsras av Stiftelsen Svenskt Näringsliv, som i sin tur bärs upp av Svenskt Näringsliv och Näringslivets fond. De har ett kapital på drygt 300 miljoner kronor för propaganda av olika slag. Stefan Fölster, han brukar på DN Debatt så brukar han publicera artiklar som handlar om åldringsexplosionen, att vi har så fasligt mycket åldringar i Sverige nu för tiden. Och då försämras någonting som man kallar för försörjningskvoten. Att det blir så många gamla i förhållande till de som arbetar. Det alltså kommer att bli brist på arbetskraft, hävdar han. Och därför så är det nödvändigt att sänka lönerna och skatterna och göra arbetslivet mer flexibelt så att det blir lönsamt för företagen att anställa fler. Men nu så hävdade han alltså att hälften av alla jobb i Sverige kommer att försvinna inom 20 år till 2034. Alltså 2,5 miljoner jobb skulle försvinna. Och då skulle det alltså bli ett våldsamt överskott på arbetskraft istället. Och slutsatsen var precis densamma som tidigare, att man måste sänka lönerna, man måste sänka skatterna och man måste göra arbetslivet mer flexibelt. Men argumenten går ju inte ihop. Man kan inte både hävda att det blir brist på arbetskraft och att det blir överskott på arbetskraft. Men det gör Stefan Fölster. Hur kom han då fram till att hälften av alla jobb skulle försvinna? Jo, han och olika ekonomer runt om i världen har, experter, har gått igenom yrkesstatistiken, yrke för yrke, och så har de låtit experter på datateknik och robotteknik göra bedömningar om huruvida de här jobben kan avskaffas med hjälp av datateknik. Och det här har då Stefan Fölster översatt till svenska förhållanden. Överst på listan står fotomodeller. Där menar han på att 98% sannolikhet för att de kommer att försvinna inom 20 år. Renhållnings- och återvinningsarbetare, där är det 93% sannolikhet att de försvinner. Alltså sopgubbarna kommer att försvinna. Smeder, verktygsmakare, 87,1% sannolikhet att de försvinner inom 20 år. Städare med flera, 64% sannolikhet att de försvinner inom 20 år. Och så där är det en lång lista över yrken som kommer att försvinna. Det här är siffror helt i det blå. Jag tittade till exempel på sysselsättningsstatistiken över städare. 2014 när Stefan Fölster gjorde sin prognos så fanns det 69 100 städare i Sverige. Tre år senare, 2017, hade vi 73 420 städare. 2018, den sista siffran vi har, så hade man 74 800 städare. Det är alltså fler som städar i Sverige idag än tidigare. Det finns inga tecken på att de skulle försvinna. Trots att det finns ju idag automatiska dammsugare, det finns till poolrobotar som kan städa poolen utanför villan, och det finns till och med, lär finnas, robotar som kan tvätta fönster och så. Men vi ser inga tecken, vare sig i Sverige eller ute nere på kontinenten eller i USA, på att städyrket skulle vara på väg att försvinna. Och så här kan man se på flera av de här andra yrkena som tas fram i den här statistiken. Jag menar, sophämtningen. Var och en som har jobbat inom sophämtningen eller följt med och åkt med i en sopbil någon gång inser ju att det skulle krävas enorma tekniska insatser för att automatisera den saken. Och det finns inga tecken på att man skulle göra sådana jättelika investeringar. Men likförbannat så går Stefan Fölster och andra ekonomer ut med den här tesen då om att vi kommer att automatiseras bort. Och det här skriver jag då, det är ett av de teman som jag tar upp i min bok. Stefan Fölster, han sammanfattar sin tes i en rubrik som lyder "Från löpande bandet till androider", alltså en form av robotar då. Och det här sammanfattar just den här myten om det postindustriella samhället som jag då tog upp redan i kapitalet.se 2001. Tanken är helt enkelt att den nya tekniken gör att den här gamla industrikapitalismen är förlegad, det löpande bandet försvinner och arbetarklassen kommer också gradvis att försvinna och kommer att visas upp på Skansen då i framtiden. Och det är ett sätt, kan man säga, att om man tänker sig att vi tänker oss samhället med, vi har en överklass här uppe och så har vi oss andra här nere, har vi en klassklyfta mellan överklass och arbetarklass och folk här nere. Va? Vad man gör är att man vrider det här 90 grader. Så att man får, istället för den här klassklyftan, så får man ett avstånd mellan föregångare, de som är på väg in i det här postindustriella kunskaps- och informationssamhället. Och sen en drös med eftersläntrare, de som har blivit efter, de som saknar då de här nödvändiga kompetenserna för att ta sig in i det här nya samhället. De kommer gradvis att, så att säga, förlora sitt fäste i samhället på grund av robotarna och den här nya tekniken. Och så kom då coronaviruset. Och plötsligt så uppdagades en massa samhällsviktiga jobb. Folk som inte kunde stanna hemma. Folk som inte kunde jobba hemifrån, utan måste fortsätta jobba som tidigare. Och vilka var det? Det var precis just de här människorna, de här jobben, de här yrkena som Stefan Fölster och de andra ekonomerna hade mönstrat ut som att vara på väg att försvinna. Så städare, undersköterskor, busschaufförer, sopåkare, slaktare och lagarbetare. De visade sig vara de verkligt samhällsbärande yrkena då. En annan sak som den här coronakrisen har uppdagat i vårt samhälle, det är ju den här, vad jag kallar för, den utbredda systematiska dumheten. Och det här begreppet, det handlar alltså inte om att enskilda beslutsfattare gör dumma grejer eller att de är allmänt korttänkta eller så. Utan det handlar om en dumhet som är knuten då till hur vårt samhälle är organiserat och de ekonomiska drivkrafter som då styr utvecklingen. Ett talande exempel var ju att när det här covid-19-viruset stormade in över Sverige, så uppdagades att det fanns inga resurser för att möta en sån här pandemi. I storstadsregionerna så hade man helt enkelt strukit kravet på beredskapslager av skyddsutrustning och annat som man skulle kunna komma till användning i såna här situationer. Det var Ekot som avslöjade det här, och då intervjuade man regionrådet Johnny Magnusson i Västra Götaland, och han förklarade sig. Man ställde då frågan, hur kommer det sig att ni helt enkelt struntade i att lägga upp sådana här beredskapslager? Och han svarar, ganska arrogant svarar han: jo, det kommer sig av att vi har just in time på det mesta i modern sjukvårdslogistik och lagerhållning. Just in time, vad är det för någonting? Är det något high tech? Är det någonting som har att göra med automation och sånt? Är det något postindustriellt, alltså någonting som är någonting vi nu ser efter den här industrikapitalismen? Inte alls. Det här har sin rot i ett produktionssystem som utvecklades i bilindustrin i Japan på 1950-talet. Och då fanns inga datorer och robotar ute i produktionen. Jag ska kort bara berätta hur den här produktionsordningen som du nu har spridit sig ända till regionen Västra Götaland, vad den är uppbyggd på. Det finns två huvudprinciper, och den ena är just det här med just in time. Och det innebär att man minimerar lagerhållningen i alla led i produktionen. Och det var just det som den här Johnny Magnusson pratade om, man ska inte ha någon beredskapslager. Och det här är ett sätt att spara kapital, men det är inte den främsta anledningen till att man har infört det här systemet. Utan det handlar om att man skapar en hög disciplin i produktionen. Om man tidigare levererade komponenter till sammansättningsfabriken för Volvo i Torslanda, kanske en gång i månaden eller så, hade då ett lager av komponenter att ta av. Så är principen nu att de här komponenterna som behövs vid det löpande bandet ska levereras precis just när de ska komma till användning, alltså just in time. Och det här betyder att man bildligt talat sträcker ut det löpande bandet från den enskilda fabriken till hela produktionskedjan. Från underleverantörer till sammansättningsfabriker och till återförsäljare. Hela den här kedjan blir sammanknuten på samma sätt som ett enskilt löpande band. Så istället för att avskaffa löpande bandet så har man idag i samhället sträckt ut det löpande bandet över länder och världsdelar. Och det här innebär att alla längs hela kedjan måste arbeta felfritt och de måste arbeta i en takt som hela kedjan håller. Alltså arbetstakten bestäms av hela produktionskedjan, precis som vid ett enskilt löpande band. Och det här skapar då ett tryck på de personalen att jobba hårt och jobba hårdare. Och det här trycket förstärks av den andra huvudprincipen i den här produktionsmodellen. Och det är den planerade underbemanningen. Ingenjörerna vid Toyota, cheferna där, kom på att man skulle inte tilldela sina avdelningar 100% av den personal som behövs för att klara löpande produktion, utan man ger dem bara 90%. Och då skapar man ett slags permanent kristillstånd i produktionen. Som på ren svenska helt enkelt innebär att alla tvingas jobba skiten ur sig. Det här kallas nu av amerikanska managementkonsulter för lean eller lean production. Och det har nu också införts till exempel inom sjukvården i Sverige. Bilarbetare i USA har gett det här namnet management by stress, och det är precis vad det handlar om. Men om man nu inte har några lager och man har en planerad medveten underbemanning, hur gör man då om det blir svängningar i efterfrågan i produktionen? Jo, då behöver man rörliga arbetstider, alltså möjligheter till övertid. Man behöver också en flexibel arbetskraft, alltså man behöver visstidsanställda som kan rycka in vid arbetstoppar och sådant. Så det här är förklaringen till att man har varit så het på under senare år i den svenska ekonomin på att flexibilisera arbetstiderna och anställningsförhållandena. Men hela den här produktionen blir väldigt sårbar för tekniska problem eller störningar som nu den här pandemin då, som vi har sett. Alltså plötsligt om en enskild fabrik någonstans slås ut på grund av att många har blivit sjuka, så då lamslås produktionen i hela produktionskedjan. Men den blir också sårbar för fackligt motstånd. En strejk någonstans på en fabrik som tillverka motorer till exempel för ett bilföretag kan lamslå en hel koncern inom en vecka. Bara ett par hundra arbetare som strejkar. Sånt har hänt. Så att förutsättningen för att det här ska fungera är att man inte har några fackföreningar alls. Eller svaga fackföreningar eller samarbetsvilliga fackföreningar. Och det var precis det som var själva grundvillkoret när man införde det här systemet i Japan på 1950-talet. Man krossade de mycket starka militanta fackföreningar som hade utvecklats i Japan efter andra världskriget. Jag ska nog hasta fram här lite grann. Och det här är också förklarat. Det här säger också företrädare för Svenskt Näringsliv, de har sagt det i flera år, att på grund av den här nya produktionsmodellen, på grund av just-in-time-systemet, så har produktionen idag blivit så sårbar att vi inte kan ha strejkrätt på samma sätt som tidigare. Så det argumentet har man fört fram som skäl till att man på olika sätt ska inskränka strejkrätten. Och det är också ett skäl till att man vill luckra upp anställningstryggheten. Därför att på grund av den här sårbarheten som man har och känsligheten för kollektivt motstånd, så måste man helt enkelt ha möjligheten att göra sig av med personal som inte anpassar sig till de krav som företagsledningarna har. Så det finns mycket av det som sker i Sverige idag, om vi tänker på förhandlingarna om LAS och de inskränkningar som har gjorts i strejkrätten som har sin grund i de här förändringarna i produktionssystemet. Och det handlar inte bara om fabriker och tillverkningsindustrin, utan i allra högsta grad så handlar det också då om tjänstesektorn och inte minst vården. När vi hade den här krisen, stora finanskrisen 2008, så blev det ju stor kalabalik och man kunde läsa klokare borgerliga kommentatorer som sa att det här är en allvarlig kris för kapitalismen. Det finns en före detta världsbanksekonom som skriver i Financial Times. Han kallade finanssystemet för en domedagsmaskin. Och det här är marknadsekonomins akilleshäl, sa han. Vi har blivit varnade. Det blir syndafloden nästa gång för prövade höginkomstländer. Och många, inte minst på vänsterkanten, tyckte att det här väckte förhoppningar om att nu skulle det vara slut på nyliberala framstötar och sånt. Och man hoppades på en återgång till Keynes och välfärdspolitik och så. Men så fort krisen hade lagt sig så lade sig också de förhoppningarna vara förhastade. Och idag står vi precis inför den här syndafloden, alltså i en ekonomisk kris som är den djupaste som har varit sedan 1930-talet. Va? Och vad jag tror är att vi måste så att säga, sluta och hoppas på att de där uppe ska ta sitt förnuft till fånga. Det finns liksom ingenting att hämta i den typen av förhoppningar. Vad som händer nu är att man öser ofantliga kapitalmängder, pumpar ut dem på finansmarknaderna och hoppas att på det sättet avstyra ett sammanbrott. Men alla dessa kapital är ju fordringar på framtida andelar av de mervärden som produceras i samhället, i ekonomin. Och ju större de här kapitalen är, desto större blir fordringarna och desto större blir då anspråken på att vi ska dra åt svångremmen, som det heter, jobba hårdare, spara på sociala avgifter och annat sånt där för att tillfredsställa de här anspråken. Så att jag tror inte att vi kommer att få se några lättnader i anloppen mot de stora kollektiven i samhället, utan det kommer att bli nödvändigt att försöka organisera ett motstånd här. Ja, det var väl ungefär vad jag tänkte säga.
Vad bra. Då tänkte jag, ska jag se, göra så här bara. Nu så syns jag lite i bild också. När man läser, ja, men när man läste kapitalet.se, om vi börjar där, så kändes det som att det mycket polemiserar mot en bild av kapitalismens utveckling som var förhärskande kanske på slutet av 90-talet, början av 2000-talet, om att vi var på väg in i den här postindustriella eran som också anammades av inte bara en socialdemokratisk vänster utan kanske en vänster som helhet i världen. Men om man tänker så, är det verkligen så idag? För att oavsett att vi kanske inte kommer se på pandemin här nu en reorganisering av kollektiven, eller att det är det som är nära förestående, så är det väl ändå så att hela den här, dels kraschen 2008 och det som vi ser nu, på något sätt har slagit hål på den myten om att vi är i ett samhälle där inte liksom fysiskt manuellt arbete behövs, där arbetarklassen är uträknade och inte är användbar som politiskt subjekt längre. Kan du se någon skillnad från liksom när du skrev kapitalet.se till där vi är idag vad gäller liksom vilken bild av verkligheten som är förhärskande eller vad vi är på väg in i eller något sånt. Min bild är snarare att vi helt och hållet saknar en framtidstro överhuvudtaget för vad som ska komma om 1 år, 5 år, 10 år. Att det är liksom mer klimatångest och att vi står och stampar och ingenting verkar möjligt. I 90-talets slut så kändes det som att det fanns att eliten ändå hade en plan för vart vi skulle eller en bild att berätta, men att det har vi inte längre. Vad tänker du kring det?
Nej, men det har du ju mycket rätt i att liksom den självsäkerhet och den optimism som så att säga fanns på den borgerliga kanten då på 80-talet och 90-talet när man så att säga rev ner folkhemskapitalismen, så man föreställde sig ju verkligen att det här skulle liksom det var historiens slut och klassmotsättningarna skulle försvinna och vi skulle alla bli såna här kunskapsarbetare som då satt och pillade på våra nya digitala maskiner och så. Så den optimismen är ju borta, va? Och det är ju alldeles klart att alltså följer man debatten i bland de mer eftertänksamma borgarna då, jag tänker då inte på Stefan Fölster utan på en sån som Martin Wolf och såna, så är ju det är alldeles klart att man inser att den här epoken som då började någon gång i slutet av 70-talet med Thatcher och Reagan och alla de här, den är förbi nu och nu står någonting helt annat liksom framför oss och de inser ju att inkomstklyftorna är barockade. Det kan inte fortsätta så här att de här stora IT-bolagen har blivit alldeles för mäktiga och så. Men det är ju som att de kan inte lyfta sig själva i håret, va? De har liksom inga utvägar ur det här, va? Så att det är ju liksom alltså på ett sätt är det ju en revolutionär situation, alltså där den härskande klassen inte har någon väg framåt. Så, men det saknas ju liksom det kollektiv som kan kullkasta den ordning vi har och få rätta upp det hela. Liksom.
Jag tänker
men alltså, en sak som jag kanske ska tillägga var ju att samtidigt så är, alltså, om man nu tänker på till exempel på det här med frågan om anställningsskyddet och LAS, va, så ligger ju i hela den tanken som nu finns på vissa håll inom och på ledande positioner inom LO och på annat håll, fackligt håll. Va? Det är ju tanken att man liksom på något sätt ska det här gamla skyddet sist in, först ut och de regler som har funnits i LAS, att de har blivit förlegade, att samhället ser inte ut så, säger man nu, utan nu den enda verkliga skyddet mot tryggheten man kan få som anställd är att man blir kompetensutvecklad. Och det är precis den här tanken om att eftersläntrarna ska kompetensutvecklas och då kommer de att liksom kunna följa med den här eliten då som redan är på väg in i det här nya kunskapssamhället. Det är liksom den tankemodell som ligger bakom den eftergiftspolitik som ledande fackliga företrädare driver idag.
Jag tänkte att vi skulle återkomma till det, men jag kan säga att du har ju en passage i din bok där du visar på alltså att det här också är ett sätt att luckra upp anställningstryggheten, att putta över kostnader på skattebetalarkollektivet på arbetarklassen, att man själv istället för att man har en trygg anställning i ett företag som tvingar företaget att vidareutveckla sin personal eller alltså vidareutbilda sin personal så att den kan liksom hänga med i konkurrensen på världsmarknaden, så ska det puttas över på staten och på det allmänna och på den enskilda. Men jag tänkte vi skulle, din bok, du har ju pratat väldigt mycket nu om just hur det här med lean production och sånt, men en sak som du upptar upp rätt mycket i början av din bok i alla fall är också det här med migrationen eller med bilden av migrationen idag som på något sätt hänger samman med att vi har dragit ut produktionen över flera världsdelar och att kapitalismen i sig söker marknader som har lett fram till att vi har haft krig som pågår och pågår och sådana saker. Men där känns det som att du polemiserar eller pratar med någon annan än de här som gjorde kapital.se och liksom, att det, är det liksom någon, du pratar på någonstans med någon slags humanistisk liberalism, får jag känslan av, i de delarna av boken som handlar om migrationen. Till exempel så skriver du så här: det är ingen allmän främlingsfientlighet eller vithetsnorm som styr. Det är ett kapitalintresse gömt i falska föreställningar. Bilden av ett Europa omringat av fientliga främmande civilisationer främjar mobilisering för de moderna kolonialkrigen och omstruktureringen av samhället efter storföretagens krav. I krig tar sig utlänningar hit våldsamt och öppet, i fred i deras ankomst mindre dramatisk och dess närvaro mindre påträngande, men verkningarna kan vara lika långtgående. Orden kunde komma från Marie Le Pen, Viktor Orban eller Jimmy Åkesson, men författaren är en av EUs främsta utrikespolitiska strateger, Robert Cooper. Du uppehåller dig ganska mycket kring det här med migrationen. Så skulle du kunna liksom utveckla det lite mer?
För mer än i boken, menar du, eller?
I det här samtalet som vi har nu, tänker jag.
Ja, jo. Nej, men alltså, min tanke är ju att man, alltså, man ska inte se rasismen, som ju då handlar om, eller rastänkandet i dess moderna former, som någon slags rest av några gamla fördomar eller så, eller en produkt av Jimmy Åkesson eller någonting sånt där, utan och det tog jag upp redan i kapitalet.se 2001, där jag liksom hade ett kapitel som ju handlade om att den typen av tänkande fanns ju i toppen av samhällspyramiden. Jag resonerade till exempel om en amerikansk professor som heter Samuel P. Huntington, som skrev en uppmärksammad bok som handlade om civilisationernas krig, där han helt enkelt förutspådde, såg det som oundvikligt att liksom den västerligt kristna civilisationen måste hamna i konflikt då med islam och med den konfucianska civilisationen, det vill säga Kina och så, va. Så den typen av tänkande har funnits liksom i bland högt upp i borgerligheten ganska länge. Det som jag gör i kapitalets automatik är ju att jag liksom kopplar de här ideologiska föreställningarna och frammarschen för de bruna, alltså krafterna, och för nyfascistiska rörelser och så till utvecklingen inom produktionen. Vad jag visar är ju att det länge har funnits ett så att säga ett kapitalintresse av en förslummad låglönesektor. Att man också från EU:s sida tidigt har liksom aktivt lanserat en strategi för att främja utvecklingen av en sån här förslummad låglönesektor. Och de som hamnar längst ner i den här produktionen, den här ekonomiska ordningen, det är ju då oftast migranter från olika håll i världen. Alltså, ta till exempel städarna, som jag var inne på i min introduktion här. Det är ju liksom, i Sverige är det väl ungefär 60% av alla städare som då är invandrare. De har de lägsta lönerna, de har de sämsta anställningstryggheten och så vidare. Och det vi ser är ju liksom en slags gradvis utveckling mot en ordning som jag kallar för apartheid light. Alltså, du har inte rasåtskilda badstränder och sånt där. Men i praktiken så får vi mer och mer utveckling mot ett rättslöst underproletariat då, som då oftast består av migranter, men även andra. Och så att vad jag menar är att man liksom, när man ska bekämpa den här utvecklingen så räcker det inte att liksom peta i ideologin, och utan man måste liksom tackla de materiella förhållanden som ideologin rättfärdigar.
Nej, men du gör ju det ganska bra i din bok, att du pekar på, du tar upp Volodarski vid tillfället. Han framstår ju ibland som någon slags språkrör för den här lilla liberala minoriteten av borgerligheten som verkligen inte vill, för tillfället i alla fall, inte vill samarbeta med de bruna krafterna. Och du pekar på hur han tycker att det är så enkelt med ett knapptryck, man får en taxi hit eller man kan få sin mat i ett Uber, Foodora, alla de här sakerna liksom. Och sen samtidigt i det kapitlet i alla fall i boken så redogör du för ganska så väl hur man från Ubers sida till exempel har verkligen varit en del i att trycka tillbaks villkoren för oftast migrantarbetare, men alltså arbetarklass som har väldigt svag ställning på arbetsmarknaden, och sen hur det alltså att Uber blir det nya normala så att säga, att alla andra måste följa med i det på något eller annat sätt, för annars så slås man ut. Så som, och det är ju också en annan sida i den här boken, att du pekar på att kapitalismen mer och mer går mot stora monopol, att liksom det är, även om det kan vara olika varumärken som säljer samma produkter, så är det samma typer av ägarförhållanden till detta så att säga. Har du någon kommentar till det jag sa nu?
Nej, men alltså Uber och taxibranschen är ju alltså slående. Men Peter Wolodarski, jag menar, han tillhör ju, det finns ju, idag så håller ju borgerligheten på att delas i två falanger kan man säga. Dels har vi den här fortfarande liberala falangen då, som Peter Wolodarski och Dagens Nyheter då är företrädare för, va? Som är emot samarbete med Sverigedemokraterna och så. Sen har vi den andra falangen då, där sådana som, och som då är dominerande inom de här stora monopolistiska företagarna. Antonia Axelsson Jonsson, som då själv tillhör och har en framträdande medlem av Folkpartiet och Liberalerna. Hon är ju stark företrädare då för att samarbete med Sverigedemokraterna och så. Och det är klart att i valet mellan Wolodarski och Antonia Axelsson Jonsson så väljer jag Wolodarski. Va? Men det är liksom hans antirasism och hans motstånd mot främlingsfientlighet och Sverigedemokraterna, det är inte mycket värt. Vi kommer ingen, det går inte att stå emot de här krafterna genom att hålla Peter Wolodarski i handen. Han företräder ju liksom en borgerlighet som samtidigt då kan välkomna den här förslumningen av taxibranschen och tycker att det är jättebra med de här Uber som gör att nu får ju då de nyanlända, de får ju möjlighet, det är i alla fall bättre än ingenting att ha den typen av jobb. Att köra taxi då 11-12 timmar om dagen, 6 dagar i veckan och få hem 20 000 någonting sånt där. Och sen bo i andra hand i lägenhet som man får betala dubbla priset för och så vidare. Så att det är ju där man måste gå in. Va? Och det är ju där det måste, alltså vänstern idag, vad man behöver är ju organisatörer som kan försöka samla ett kollektivt motstånd i de här förslummade delarna av arbetslivet, som ju bara växer och växer, som kommer in i fler och fler branscher, allt ifrån taxibranschen till journalistiken eller vad du vill, så sker ju en liksom gradvis försämring av arbetsvillkor och möjligheter att ha någon slags trygghet i anställningen.
Jag tänkte om vi kan upprätthålla oss lite vid det här. Man verkar ju samtidigt då man har en del av borgerligheten som låter som Wolodarski, och sen har man en del av borgerligheten som blir mer och mer vulgär i vilka rasfördomar som man kan trycka på för. Och i den praktiska politiken i Sverige i alla fall så har vi ju gått från ett läge för där vi gick från en borgerlig migrationspolitik till en annan borgerlig migrationspolitik. Vi gick från den här som vi hade för 5 år sedan då, 6 år sedan snart, med Alliansen och Miljöpartiet som konstruktörer, om att man skulle få komma hit bara man kunde göra rätt för sig i en situationstecken då. Alltså att man hade någon kapitalist som ville exploatera en till vilka villkor som helst. Tills att nu då är vi i det andra läget att ja, men det ska vara så svårt som möjligt att komma till Sverige och Europa överhuvudtaget. De kan ju till synes verka liksom stå emot varandra, de två uppfattningarna. Att det ena är en liberal och frihet i liksom sätt att hela världen är till för att flytta runt på, och den andra är liksom, ja, men koncentrationsläger i Libyen och liknande. Men du pekar ju på ett ganska tydligt sätt i din bok att de här två, de gifter varandra, och det finns absolut, om det, kanske inom den ideologiska arenan, alltså i dagstidningen med dig, den politiska sfären, så kan det verka som två olika ståndpunkter, men i den ekonomiska sfären, den sfär som inte är utsatt för någon liksom offentlig granskning, så är inte de här alltid två motsättningar, eller har jag förstått det rätt?
Jo, nej, men det är ju så att alltså, kapitalet, de är inte för fri invandring, men de vill ha ofri invandring, alltså ofria invandrare. De vill ha arbetskraften, vill de ha, men de vill inte ha människorna som besitter den här arbetskraften. Jag menar, ett slående exempel som jag tar upp i boken är ju företrädare för dåvarande Nationella fronten, det heter ju Nationell samling nu, i Frankrike, alltså storbönder i södra Frankrike, som går ut och demonstrerar för att vi måste ha nordafrikaner. Det var alltså ett stopp för import av arbetskraft till de här jordbruken som man hade, och då gick man ut, de här sympatisörerna med Front National gick alltså ut och demonstrerade för att man måste släppa in den här, vi vill ha de här marokkanerna, vi vill ha de här nordafrikanerna, för vi behöver dem, för att de är mycket billigare då än om vi skulle behöva anställa franska inhemska arbetare till avtalsenliga löner och så.
Vi hade ju liknande
situation. Men förklarade man, det olyckliga, det är ju om de skulle bosätta sig här, för det vill vi inte veta av. Så det är ju precis, och det här är ju den sydafrikanska modellen, där man alltså har en arbetskraft som är bosatt och har sitt formella medborgarskap i Bantustan någonstans bortom nationsgränsen. Men de ska förbaske mig inte hindrat från att komma hit och arbeta i våra gruvor och i vårt jordbruk och så. Det var ju den sydafrikanska apartheidmodellen.
Vi hade ju nästan en liknande situation här i våras nu med, alltså, en anledning till att jordgubbspriserna i år är så pass höga är ju nog inte bara EU. Verkar ju vara för att just den här migrantarbetskraften, ja, som svenskt jordbruk har förlitat sig på inte har kunnat komma hit på grund av den rådande pandemin. Så att det är, ja, ju inte ett enskilt fransk situation, utan det finns ju här med, va? Väldigt, och blev väldigt tydligt i pandemin i våras, ja, liksom, där bönderna ville ha ersättningar för, eller ja, ville att man kunde väl lösa hit i alla fall rumäner, bulgarer och polacker som kunde plocka, skörda liksom våra varor.
Ja, och sen har vi ju då alltså invandrare från Afrika, Västasien och andra håll som jobbar då inom hemtjänsten och så, som har blivit smittade. Sen har vi, så det är egentligen två, om man tittar på coronakrisen, det är ju två arbetsområden som har varit figurerat i många länder som smittohärdar, och det har ju dels varit vården av gamla och sjuka, och dels har det varit slakterier, alltså charkuterifabriker, bland annat i Tyskland då, som i och för sig har varit ganska duktiga på att begränsa smittan, men man hade alltså ett stort utbrott i ett charkuteri då, och det visade sig att det var ju nästan uteslutande migranter då från östra Europa som jobbade där under väldigt svåra förhållanden och så, som förklarade då det här det här utbrottet så att säga av av den här farsoten. Och det har man sett också på andra håll, alltså med om man tittar i USA, Amazon och andra ställen, då, de här stora logistikcentralerna, så är det också i hög utsträckning migranter, svarta, latinamerikaner, chicanos och så, som har varit mest utsatta för den här smittan. Alltså. Och ja, jag menar, det är som du säger, det har ju uppdagats mycket då i den här coronakrisens spår. Va?
Jag tänkte, vi har fått in en fråga här som byter vi lite spår, eller vi håller kvar vid det. Jag ska koppla an den, för jag hade väl en liknande fråga. Syftet med Marx och Engels skrev sina texter, och Marx skrev Kapitalet för snart 150 år sedan. Det var ju inte bara att han var så vansinnigt, eller han var på något sjukligt sätt också vansinnigt intresserad av frågan, men han hade ju politiska ambitioner med att göra en analys av Kapitalet så som det ser ut idag. Det utgår jag från att du också har. Men om man nu ser det då, vi var ju lite inne på det i början av det här, att den här just-in-time-produktionen, den gör ju samtidigt då att disciplinen måste vara väldigt hög för att inte vinsterna ska störas och sådana saker. Alltså, och det gör att man måste splittra kollektivet. Men vad ser du, Mikael, både i Sverige men också internationellt, liksom möjligheterna till att bryta med den här kapitalets automatik då, istället för en socialistisk logik kanske kring hur man ska göra saker och ting?
Ja, alltså det som är hoppingivande är ju, kan man ju säga, att alltså, den här utvecklingen som vi ser idag är ju så att säga en våldsam anhopning av kapital i ena änden av samhället, och en lika kraftig anhopning av vrede i den andra änden av samhället. Men den här vreden söker sitt spår på något sätt. Men vi ser ju alltså på många håll i USA, Tyskland och andra håll till exempel, har man ju haft strejker då på de här stora logistikcentralerna, som har en allt mer central roll i den här i de här utsträckta produktionskedjorna. Man ser till exempel, jag tar upp ett exempel från London, ett av de största sjukhusen där, så lyckades städarna, som ju då var outsourcade, som det heter på modern svenska, eller de var alltså inhyrda då från Sodexo, som är ett av de här största i slags bemanningsbolag, kan man säga. Och de hade alltså inga pensioner, de hade oerhört låga löner och så vidare. De strejkade i flera veckor och lyckades på det sättet få fast anställning direkt av det här sjukhuset. Och lönerna steg med ungefär 30%. De fick pensionsrättigheter och mycket annat. Så att den typen av exempel finns på olika håll i världen. Och det där är ju liksom, det är ju där någonstans det börjar, alltså på golvet då. Och det tror jag väl att vänstern i bred bemärkelse måste återupptäcka den vetskapen. Det menar jag på någonting som var bra och med den vänster som fanns på 60- och 70-talet, va? Det var ju den här så kallade bokstavsvänstern då, som den hade ju aldrig mer än promillen av i riksdagsvalen och så. Men man förstod någonting, nämligen att makten att vända samhällsutvecklingen ligger inte i toppen av pyramiden, utan i botten av pyramiden. Det är ju liksom, idag finns ju, tycker jag, med liksom, jag tar upp det där i boken, alltså det finns liksom en tendens på många håll inom vänstern, alltså en tanke om att det gäller att klättra upp i toppen av den här maktpyramiden, och där ska man liksom då kunna vrida samhällsutvecklingen åt rätt håll. Och det tror jag är feltänkt. Och jag tror att vår motståndare är mycket mer på ett sätt ser klarare här än vad vi kanske gör, att den potential som finns att vända samhällsutvecklingen i den här vreden som då finns i botten av samhällspyramiden, om man kan liksom organisera den. Ja, så att det där tror jag väl liksom är något väldigt fundamentalt. Alltså man måste alltså göra arbetarrörelsen till arbetare i rörelse. Det är väl det som man skulle kunna sammanfatta det som.
Vi har fått en fråga här nämligen av chatten som handlar om, du var väl lite inne på och var väl precis svaret på det, men den är om du tror att det går att vända den nuvarande utvecklingen och genomdriva en politik för arbetarklassen genom den existerande parlamentariska demokratin. Och om inte, varför inte? Men det kändes som att du precis kanske svarade på den i delar. Men det är väl intressant också, så att mycket det du pratar om handlar ju om att återigen vända sig till golven, eller att arbetarklassens medvetande nivå verkar ju också ha genom de senaste decennierna sjunkit, så att man har, alltså, ungdomar som kommer idag till arbetslivet, de möter ju knappt kanske i vissa branscher en facklig företrädare eller någonting sånt, så att den här grundläggande lite föraktfulla trade unionistiska, alltså medvetenheten om att man har gemensamma intressen av ekonomisk karaktär, inte bara på samhälle och inte rent på samhällelig nivå, verkar ju ibland vara låg. Och du har väl en poäng i det också, att det som vänstern, den fackliga vänstern och vänstern i partibemärkelse bör rikta in sig på är ju att hitta organisatörer för att återigen göra det här till arena för politisk kamp. Men om vi skulle ta och stanna där vi att vi har den här med anställningsskyddet och anställningstryggheten idag. Vad tror du att vi står i den dagliga striden? Den verkar ju liksom, det var ju lite som med strejkrätten här, att det är ju, i många delar så folk som har en fast anställning kanske kan förstå det. Folk som aldrig någonsin haft en fast anställning är liksom, det är så avsides, och samtidigt så har samma sak med strejkrätten, att det är ju ingen som på mitt arbete som spårvagnsförare har strejkat på år och dagar, och det görs så sällan. Du skriver att vi har en av de strejkfattigaste liksom verkligheterna historiskt i Sverige liksom, om man jämför med när lagen om anställningsskydd och kom till, och senaste gången vi gjorde lagliga justeringar i strejkrätten liksom 60- och 70-talet. Men grundfrågan var ju om man tror att det går att genom den existerande parlamentariska demokratin åstadkomma någonting.
Ja, alltså om jag först tar upp en sak som du nämnde där, är ju det här med många ungdomar idag som kanske inte begriper det här med anställningstryggheten och så. Och det är jag väl inte riktigt säker på om det är så, men det är alltså från storföretagens sida och många politiker så arbetar man ju medvetet för att och har ju länge gjort det, att liksom skapa en spricka mellan de som har fast anställning och de som är visstidigare och anställda på bemanningsbolag och så vidare. Man liksom försöker framställa det som att nu ska vi luckra upp anställningsskyddet för att de här förfördelade grupperna i B-laget på arbetsmarknaden ska få en chans då att få konkurrera om jobben. Men och där tror jag ju liksom att det är en nederlagslinje, en farlig linje om man liksom inriktar sig på att försvara A-lagets positioner på arbetsmarknaden och ge fan i B-laget. Det där har vi sett till exempel sen länge, till exempel i USA där fackföreningar har slutit avtal som innebär att man ger de som har varit länge anställda, de får behålla sina löner och pensionsrättigheter, och så de som kommer nyanställda, de får ingenting. Det kallas för two-tier wages. Det ser vi också, jag har sett idag på Handelsanställdas förbund har slutit ett avtal som ju på ett dramatiskt sätt försämrar arbetstiderna och medför att man får förluster av OB-tillägg och sånt där som uppgår till kanske 1500 kronor i månaden för en del. Och då låter man de som har varit jobbat länge, de får behålla de här förmånerna, men de nytillkomna, de drabbas av de här nya grejerna. På det sättet så förstärker man ju liksom motsättningarna då inom arbetarkollektivet. Så jag menar ju på att, alltså, jag tror inte att det är svårt för att övertyga de flesta som jobbar om att anställningstryggheten är en viktig sak. Va? Men det måste kombineras med att man slåss för de som står utanför LAS-systemet. De som är visstidare och de som är anställda på bemanningsbolagen. Att verkligen kämpa för att få bort allmän visstid och kämpa för att få bort bemanningseländet och så. Man måste liksom gå på två ben där, annars så medverkar man då till den här splittringen av arbetarklassen.
Jag känner ju det själv från min verklighet inom kollektivtrafiken, att den är ju upphandlad sedan länge och fram till 90-talets början så var det ju i princip en kommunal angelägenhet, i alla fall i de större städerna. Och sen kom 90-talet med mängder med olika kollektivavtal. Idag finns det två kollektivavtal. Där har man till exempel den privata utförarna. De som har haft en anställning i ett kommunalt kollektivtrafikbolag till exempel. Mm. De har en semesterrätt på 30 dagar. Och det har man inte i det privata. Utan då har man liksom löst det för vissa som då får gå över vid övergångar och sådana saker. De får ta kvar sin semesterrätt, men de har ett system med arbetstidsförkortning som inte de som börjar nya har och sådana saker till exempel. Så det existerar ju fullt applicerbart till min vardag i alla fall. Att det är så det fungerar. Eller även inom mitt eget företag kan man se att folk som varit anställda sedan 80-talet, de har ett visst tillägg som försvann vid ett tillfälle när man gjorde någon förhandling och sen kommer inte de nya få det och sådana saker.
Vi tappade bort frågan tror jag, där med parlamentariska.
Ja, och det går någonting. Vad är partiets uppgift i det här, Mikael? Ja.
Nej, men alltså, vad jag liksom är, jag tror ju inte på, alltså man träffar ju mycket folk inom vänstern och ofta så träffar man ju folk som har väldiga förhoppningar om att Håkan Juholt, eller det fanns till och med förhoppningar om Barack Obama att när han blev president i USA då skulle liksom det hela vända. Det fanns förhoppningar om liksom Bernie Sanders förhoppningar. Det fanns förhoppningar om Syriza i Grekland att det skulle bli en radikal omvälvning där och så. Det där är liksom ett jag tror det är tankefel att tro det där, att bara man får liksom tar över apparaterna, till exempel det socialdemokratiska partiet, och får en ledare som är schysst och sen vinner valet och han blir statsminister, och då ska vi liksom kunna vrida utvecklingen rätt. Jag tror att erfarenheten vi har sett de senaste årtiondena av den typen av förhoppningar och försök och strategier från vänsterns sida har visat att det fungerar inte. Och det har inte att göra med att de här ledarna när de väl kommer till makten sviker eller så, utan det har att göra med att makten att vända den här samhällsutvecklingen, den finns inte där uppe. Den finns i botten av samhällspyramiden. Alltså utan ett organiserat starkt kollektivt motstånd så det spelar liksom ingen roll. Eller det spelar ingen större roll om man får en vänsterregering eller en premiärminister eller en statsminister som vill vända den här utvecklingen. Om man inte har den här rörelsen i botten. Sen är det, men det betyder inte att jag menar inte att med det att säga att det här politiska arbetet är meningslöst eller så, eller att det har inte någon som helst betydelse, utan det är klart att, om man liksom kan organisera basen, organisera oss som befinner oss längst ner då i samhällspyramiden, då kommer det också hända saker i det politiska spelet naturligtvis. Men man kan inte liksom tro att man ska kunna vända utvecklingen genom att klättra upp i toppen av den här pyramiden.
Men ta ett sånt konkret exempel nu då, som anställningsskyddet och så, att Vänsterpartiet har hotat med att fälla regeringen på frågan om anställningsskyddet. Ta ju upp det ett stycke i slutet av din bok och sådana saker. Är det helt meningslöst? Du var väl inne på att det inte var helt meningslöst då, men hur ska man agera där då? Alltså, givet att man nu är ett politiskt parti och att man har den arena man har, att man sitter i Sveriges parlament och sådana saker. För jag har ju en tanke om att det du pratar om är ju givetvis det som vi behöver på bred front. Vi behöver en reorganisering av klassen i basen, så att liksom det blir naturligt att koppla ihop arbetslivets liksom vardag med politiska realiteter och sådana saker. Men om vi tar den konkreta frågan, hur med anställningsskyddet ser det nu? Alltså, vad bör Vänsterpartiet göra så att säga? Jag kan ju tycka att vi bör säga att vi bör fälla den här regeringen, och har kanske börjat göra det för länge sedan som enskild medlem så att säga. Men om det nu bara är meningslöst att bry sig om och vad som händer i toppen eller i ideologin, då kanske vi ska strunta i och vara så upprörda över att vi inte fäller regeringen eller att vi låter regeringen falla.
Nej, men jag tycker ju att det är utmärkt att Vänsterpartiet har en så att säga, tuff hållning där, va? Men alltså, vad är viktigast? Man måste inse att hela den här offensiven på det rättsliga området när det gäller anställningsskyddet, det är ju liksom bara sista ledet i en lång utveckling där man liksom på arbetsplats efter arbetsplats i praktiken har underminerat anställningsskyddet. Och man har alltså börjat då i de här förslummade delarna av arbetsmarknaden. Så har man då infört allmän visstid och bemanningseländet och allt möjligt. Det har ju närmast blivit rutin att företag sparkar stridbara fackliga företrädare. Man säger upp dem av personliga skäl och köper ut dem så att säga och så. Det här rättsliga spelet som pågår nu är ju liksom bara toppen av eller sista striden kan man ju säga då så att säga från den borgerliga sidan, där man liksom vill stadfästa de framgångar man redan har haft på arbetsplatserna. Och om man liksom verkligen vill återskapa någon slags trygghet i arbetslivet, så då handlar det ju om att på enskilda arbetsplatser och så småningom också samlat arbetarklassen i Sverige gå ut till strid mot det här visstidseländet och mot bemanningseländet. Det finns liksom, vad har vi fackföreningar till? Det är ju liksom fackföreningarnas sak att slåss för att få bort det här. Det är det man har strejkkassorna till. Och det är det man har de fackliga organisatörerna till. Men nu sitter man alltså i förhandlingar där man då ska byta äpple mot päron. Man ska, alltså företrädare för LO talar om att vi ska samla alla i mitten. Det vill säga vi ska försämra anställningstryggheten för de som har fast anställning idag. Och på det viset så ska vi få det bättre då för de här som har osäkra anställningen. Men varför, och det här sitter man då och förhandlar om under fredsplikt. Varför använder man inte den kollektiva styrka som man potentiellt har till att kräva stopp för det här visstidseländet och bemanningsbolagen och så? Och så det är där det avgörande sker, och det är där det behövs medvetna fackliga organisatörer som förmår att samla kollektivet. Precis som det skedde. Jag menar, på många sätt är vi ju arbetslivet idag tillbaka i en situation som rådde i början av förra seklet. Alltså 8-timmarsdagen, nu finns ju inte längre för taxichaufförer. Ja, vid visstidsanställningarna, de här sms-anställningarna, det är ju precis som det var tidigare då med, när man ska stå med mössan i hand och hoppas på att få jobb under dagen, daglöneriet och så. Och på många sätt så var det ju, alltså den gången så lyckades man ju att samla klassen till motstånd då. Vilket byggde på att det fanns organisatörer, människor som på olika arbetsplatser som var medvetna, alltså tidigare socialdemokrater och så, som väckte tanken på att man kunde göra motstånd då. Och då i praktiken, det är det handlar om. Alltså, det är ju praktiken som man lär sig att man har gemensamma intressen.
Yes.
Det är ju... Jag tänker på...
Ja, fortsätt.
Du tänker på alltså, ett helt annat fält. Om vi tar det här med kampen för kvinnornas rättigheter i samhället. Jag menar, idag så är ju stort sett varje politiker idag, varje företagsledare kallar sig feminist idag, men då med vissa undantag på den bruna kanten. Samtidigt som vi ser en parallell utveckling i samhället där vi ser alltså de materiella villkoren för kvinnor på många sätt försämras. Vilket vi då bland annat har sett, alltså om man tar hela åldringsvården som ju då mer och mer bygger på att kvinnor slutar arbeta i förtid eller går ner på deltid för att de ska ta hand om gamla och sjuka anhöriga och så. Det finns ju statistik över det där som jag tar upp i boken. Och så att vi får mer och mer en utveckling av det som man från storföretagens sida redan på 80-talet talade om, att vi måste föra över mer omtanken om gamla och sjuka till informella arrangemang som man säger. Va? Och det betyder i praktiken att man stryper möjligheterna för multisjuka äldre människor att få vård på vårdhem av olika slag. Och istället så blir det då kvinnan hemma som ska ta hand om det. Jag har ju själv sett det på nära håll när min farsa då blev väldigt dålig.
Men det är väl kopplat också nu till den rådande pandemin, att det som vi tänker oss som ålderdomshem kanske så som de såg ut för 20 år sedan eller något sånt, att det var det är mer idag långvården i den gamla bemärkelsen. Mm. Att där det ligger på ålderdomshemmen så bor de liksom riktigt, riktigt sjuka. Det är liksom inte bara de som kanske av sociala orsaker har flyttat dit för att man har ingen partner längre eller någonting. Eller man förstår att nästa flytta gör det ändå liksom till en tillvaro som innebär att de inte kommer flytta igen. Utan man flyttar in på äldreboenden i princip idag när man har så pass stort vårdbehov att det inte är ekonomiskt rimligt att komma dit med hemtjänsten. Så det är ju också en förklaring till varför det är så många döda i den här pandemin just kopplat till äldreomsorgen så som den ser ut i Stockholm. Jag tänkte vi skulle...
Det var en sak där, ja. Men när vi har den här utvecklingen, det betyder ju att, tror jag, eller jag är ganska säker på, att vi ofrånkomligen så får vi, och det tror jag vi ser redan idag, en ideologisk strömning som bejakar den här utvecklingen. Alltså vi får ett angrepp då mot den här feministiska ideologiska överbyggnaden vi har haft från företrädare som då bejakar utvecklingen att familjen ska återupprättas, att kvinnorna då ska ska ta, återigen liksom vara de som tar hand om, står för omsorgerna och så. Ja, nu, det var bara en...
Nej, du har rätt. Jag tänkte att vi skulle knyta an till lite frågor här i chatten, och sen så tänkte jag att jag ska ställa lite frågor från boken som jag tycker att du borde lyfta upp innan vi ska avsluta vid 6:30. Från Peder här så får du en fråga, att Sven Lindqvist tar upp i sin bok Räv där du står att man ska undersöka sin arbetsplats. Skulle vi behöva ha en ny grävrörelse idag? Alltså, det är lite det din bok är, skulle jag säga. I sig en grävrörelse som berättar hur det ser ut på arbetsplatsen. Och sen så kommer Åke in här också och säger att det var ett intressant inspel. Och när den boken kom, alltså Lindqvists bok, så fanns det en arbetslivsforskning i Sverige som var värd namnet. Alltså forskare som samarbetade med fackföreningsrörelsen och sådana saker. Och idag ser vi att på akademin att det inte är så mycket som ser ut så längre. Alltså möjligheten för forskare och fackarbetare och samverkan idag, det är väl lite där du också, nu ser den ut Mikael, alltså, du som ändå jobbar som journalist med det här fältet, om du kan säga något smart om det.
Ja, alltså det är inte bara jag som gör det. Det har skrivits många bra böcker liksom, om utvecklingen i arbetslivet idag. Va? Och när jag skrev den här boken om det stora tågrånet, om utvecklingen inom järnvägen när man hade konkurrensutsatt den, så då hade jag ju såg det ju väldigt klart från början att jag skulle inte börja med att intervjua Ulf Adelsson och ansvariga för avveckling av statens järnvägar och så, höga chefer och politiker, utan jag tänkte ju att ska man få reda på hur det står till nere på spåren, så då ska man ju prata med de som jobbar nere på spåren. Men det, och det är jag inte ensam om, utan det har skrivits flera bra böcker liksom om den här, om utvecklingen. Men alltså, grejen är ju att alltså, det finns ett uttryck för det där, man säger att fakta sparkar. Men sparkar i luften leder ingen vart, va?
Ja.
Alltså vi har egentligen inte brist på kunskaper om hur det står till i arbetslivet och kunskaper om den här systematiska dumheten som jag skriver om. Alltså det finns ju, varje dag läser vi liksom i Aftonbladet och hör på nyheterna om nya tokerier på Nya Karolinska och andra ställen så. Men det som fattas är ju liksom en rörelse som kan sätta kraft bakom de här sparkarna och få dem att träffa på rätt ställe liksom.
Men det låter vettigt. Jag skulle vilja komma dit. Du nämnde just det, den här systematiska dumheten. Det är också en fråga vi har fått i chatten. Och att du inleder ju din bok med det som vi nyss var inne på, det här med att din pappa var dålig och sjuk, och så pratade du om snö och vädret, kaoset och sånt. Jag tänkte att vi skulle kunna knyta ihop det lite här, hur den systematiska dumheten faktiskt inte bara tar sig uttryck då när man är inne i produktionen, utan när man är konsument av välfärdstjänster och sådana saker. Lite om det här också, offentlig-privat samverkan som du nämner i delar av boken, Nya Karolinska bland annat och sådana saker. Men alltså, hur ser den systematiska, om man inte har läst din bok Mikael, hur skulle du beskriva att du var lite kort inne på det, men hur skulle du beskriva att den systematiska dumheten liksom har brett ut sig från liksom från hur det såg ut tidigare?
Ja, alltså jag kan ta ett exempel, och det är vi hämtat från det stora tågrånet 2001 var det väl, så bolagiserade man ju SJ. Man gjorde aktiebolag av SJ, alltså betyder att man blev vinstdrivande precis som vilket privat företag som helst. Samtidigt som man styckade upp Statens järnvägar. Och bland annat sålde man ut verkstäderna. En av de här verkstäderna i Malmö, jag pratade med folk som jobbade där, så skulle man just införa det här just-in-time-systemet. Vilket skulle betyda då att cheferna sa att nu ska vi inte ha några komponenter och reservdelar liggande ute i verkstaden. Utan nu ska det vara precis som i bilindustrin i Japan. Alltså man ska, de här komponenterna, de här reservdelarna, de ska man liksom beställa och de ska komma in precis, just precis när de behövs då, för när man ska hålla på och mecka med vagnar och lok och så. De som jobbade nere på golvet, de insåg att det här är ju fullt vansinnigt. Va? Därför att, ja, det vet ju du själv som jobbar i spårvägen, att under vissa tider på år till exempel när det är lövhalka så, där, så är det risk för hjulplattor och då behöver man viss typ av material. Och allt så där, det kunde de ju sedan decennier visste precis vilken typ av grejer som man behövs under olika tider på året och sådär. Och det var ju inte bara arbetarna utan även liksom basarna nere på golven som insåg att det här var ju vansinnigt. Och det är ett exempel på liksom en systematisk dumhet då. Men hur löste man det här? Jo, då gjorde cheferna helt enkelt så att de bestämde att man skulle behålla de här komponenterna, de här reservdelarna, men man gömde dem ute på verkstaden. Så att när de höga cheferna kom på besök så liksom kunde de säga sig, och oj, det är precis som på Toyota i Japan, det är liksom allting just in time, ingenting så. Och det där är ju liksom, alltså det finns ju, alltså det vi har sett, den utveckling vi har sett är ju liksom en skärpning av chefsdiktaturen liksom på de flesta arbetsplatser i landet. Va? Alltså arbetslivet är ju i grunden är det ju en diktatur, va? Som liksom har lagar och avtal har ju inskränkt den där diktaturen. Va? Men det vi har sett idag är ju liksom att chefsmakten så att säga har blivit mer och mer oinskränkt då. Och med det menar jag följer ofrånkomligen mer och mer av den här typen av dumheter, därför att alltså de verkliga kunskaperna om hur arbetet ska skötas och hur det ska bedrivas, den finns ju liksom nere på golven, ute i spåren och ute i sopbilarna och så va. Det var ju liksom, vi hade ju en sopkonflikten i Stockholm för några år sedan. Det var ju helt enkelt så att då cheferna hade ju fått för sig att om de hade ju sopgubbarna, de hade ju, jag följde med en sån här runda på Söder igång och de hade ju, alltså, jag tror det var 300 nycklar hade de, och de visste i princip varenda nyckel, var den går någonstans och de visste liksom precis, soprummen låg ju liksom på alla möjliga ställen på nere i källare och bakom diskar i butiker och inne på innergårdar och på ena sätt. Allt det här hade de i huvudet liksom. Och det gjorde ju att så vid varje upphandling så kom ett nytt bolag, men det fanns ju inga som visste någonting om hur man skulle sköta arbetet än de här sopgubbarna. Så det var ju samma gubbar som gjorde samma jobb som tidigare, men de hade bara bytt dekaler på sina bilar och så. Och det här tyckte ju då upphandlarna på kommunen i Stockholm, det var ju inget bra, för då kunde de ju liksom inte, det gick ju inte att pressa ner löner och anställningsvillkor då när det funkar så här. Och då fick de ju för sig att om de bara liksom kunde inventera alla nycklarna, så de liksom fick en lista på var varenda nyckel liksom hörde någonstans, så skulle man liksom kunna utvinna de här kunskaperna i huvudena på sopgubbarna liksom. Och då sa sopgubbarna helt enkelt nej, va? De vägrar att delta i den här inventeringen. Och då blev det, och då sa cheferna, men då kan ni betrakta er, då kan ni gå hem, sa de. Och då gjorde de det helt enkelt, då stod de utan sopgubbar och det blev kaos i trafiken, va? I sophämtningen i Stockholm. Och det är fortfarande på många sätt kaos i sophämtningen i Stockholm. Det har alltså visat sig att det blir mycket dyrare och sämre på alla sätt och vis. Och det här är då ett exempel på hur den skärpta chefsdiktaturen, kapitalväldet så att säga, fortplantar sig ner i samhället med en tilltagande systematisk dumhet som inte har att göra med enskilda chefer som är korttänkthet eller så. Jag menar, de är duktiga på att räkna på boksluten och så, men det blir tokerier i samhället.
Men ska jag ta det med offentlig privat samverkan som det heter. Vad är det, Mikael?
Varför? Ja, alltså den har ju feltolkats lite grann, den här förkortningen, för det betyder egentligen det offentliga pröjsa skjortan, alltså det är vad det står för, alltså OPS. Men och det är ju alltså, ja, vad ska man säga, det är ju så att Det är mycket billigare. Om vi tar Nya Karolinska. Det hade varit, det gick alltså ut på att istället för att landstinget som det hette då, eller regionen som det heter nu för tiden, skulle låna upp pengar till mycket, mycket låg ränta. Det är ju, de har ju väldigt hög kreditvärdighet, de här offentliga institutionerna. Så de kunde för nästan ingenting hade de kunnat låna upp pengar då för det här bygget. Så skriver man ett avtal med Skanska och ett engelskt riskkapitalbolag som heter Innisfree om att de ska låna upp pengar och stå för det här bygget. Och för det så får, garanteras de sen en väldigt hög avkastning då från det offentliga sida, och plus att de ska få förvalta den här, hela det här byggnadskomplexet i 40 år då, och med en massa, så fort de ska byta en dörr och så vidare så blir det enorma kostnader som de lägger på. Så att det här blir, alltså, det insågs, de som kunde räkna på det här insåg ju tidigt att det här var ju, skulle bli alltså mer kostnader i miljardklassen. Och det här är alltså ett sjukhus som förmodligen är det dyraste som har byggts någonsin i hela världen. I världsklass, alltså, som det brukar heta. Och det här är också ett exempel på hur lite man förmår i det parlamentariska spelet för att hindra det här. För att Ilja Batljan, som var socialdemokratiskt landstingsråd vid den tiden, han är utbildad ekonom. Så alltså man hade ju bara ett bud, alltså det här skulle ju vara på anbud, och då var tanken att då skulle man liksom pressa kostnader, men plötsligt så fanns det bara ett anbud att ta ställning till som var hemligt. Man fick inte reda på vilket bolag det var som hade lagt det här budet. Men han, och det var ju, allting var ju affärssekretess, så att man fick ju inte, politikerna fick ju liksom inte, de fick inte ens konsultera expertis om liksom titta och räkna på det här, utan de fick liksom ett par tusen sidor att ta ställning till. Och allt var affärshemligt då. Men den här Batljan, han var ju själv utbildad företagsekonom, så han kunde räkna på det här, och han kom ju fram till att det här var ju mer kostnader på typ 20-30 miljarder kronor. Och han tummade ju på den här sekretessen, så han skrev en debattartikel i Dagens Nyheter där han avslöjade det här då. Och vad händer då? Jo, då blir han uppkallad till dåvarande moderata högsta hönset då i landstinget i Stockholm. Jag kommer inte ihåg vad han heter nu. Och de sätter sig i en sluten förhandling som innebär att man prutar ner det här med cirka 7 miljarder. Alltså istället för 30 miljarder så blir det 23 miljarder överkostnader, mer kostnader kan man säga. I utbyte mot att man skriver på och går med på det här. Och det kan man säga, det är i alla fall bättre än ingenting. Och det var också vad Socialdemokraterna hävdade då. Och då går man sen till beslut i landstingshuset i Stockholm. Man får lämna från sig mobiltelefonerna, tror jag. Man stänger av högtalaranläggningen så att allmänheten inte kan följa förhandlingarna. Så i slutet av lokaler där så bestämmer man sig i bred politisk enighet om att säga ja och amen till det här bygget sen. Och det är ju liksom ett exempel, menar jag, på alltså det här bättre än ingenting-tänkandet som är väldigt utbrett i de här högre parlamentariska kretsarna. Va? Vad man skulle ha gjort istället var naturligtvis att på något sätt försöka mobilisera opinionen i Stockholm mot det här. Jag tycker att man helt enkelt, man skulle ha vägrat att gå med på att sätta sig i salen i landstinget under de här villkoren som råder. Man skulle definitivt inte har röstat för den här kompromissen. Nu gjorde man det i alla fall, och sen har man då med viss rätt anklagat de borgerliga då för att stå för det hela. Men alltså, den oppositionen så att säga är ju medskyldig på så sätt att man liksom inte har prövat någon annan väg då att försöka stoppa den här typen av systematisk dumhet.
Stockholm verkar ju lite märka ut sig nu börjar ju komma ikapp på många håll, men märka ut sig lite i det här att den här institutionaliserade korruptionen är så tillåten, verkar det som, i vilka välfärdstjänster som det än gäller. Alltså i mindre kommun, om man hade betett sig så här, så hade det säkert liksom det sociala trycket liksom på ett eller annat sätt. Speciellt om det liksom hade landat i det här magplasket som Nya Karolinska verkligen har blivit för stockholmare och deras sjukvård. Vi kan ju se att det fortfarande är liksom en del av orsaken till att det har varit svårt att hantera pandemin. Det hade ju varit för vilket ybersocialistiskt välplanerat samhälle som helst givet. Men så är ju att det här trycket av att just Nya Karolinska kostnaderna för det fortplantar sig utåt i systemet ihop med liksom valfrihetsreformer och liknande. Jag tänkte att vi snart ska avrunda här. Vi har pratat i 1,5 timmar snart. Ska se om det är någon mer fråga. Annars så tänker jag att du kanske kan få något avslutningsord. Så ska jag berätta lite vad som händer nästa vecka sen. Så varsågod, du får avrunda och säga något smart på slutet.
Ja, vad ska vi hitta på? Höll jag på att säga. Nej, men alltså...
Ja, men motståndets möjligheter, vi kan återkoppla dit. Det är ju alltid roligt att sluta i dur.
Jo, men alltså, grejen är ju det att möjligheterna, det är det vi måste förstå, att det som jag då har upprepat flera gånger här, att makten att vända utvecklingen finns på golvet. Va? Men det räcker inte att säga det i teorin, utan det är liksom... Det tar skruv först när man upplever det i praktiken, när man alltså själv har lyckats åstadkomma någonting. Och jag har ju ett av de sista kapitlerna i boken handlar ju just om en sån här fight på ett extremt sån här förslummat ställe i Helsingborg med bemanningsanställda där det liksom är 1800-tals liknande förhållanden som de jobbar under. Men när de helt enkelt snackar ihop sig och kommer överens att de ska jobba strikt efter de formella regler som finns för hur arbetet ska bedrivas. Det är ju en klassisk motståndsstrategi faktiskt att jobba efter boken, som man säger. Va? Och då lyckas man också bara på liksom extremt kort tid så lyckas man få igenom väldigt konkreta förbättringar på sin egen arbetsplats. Som man sen kan ta med sig när man kommer till nya arbetsplatser, att det här är liksom ett sätt att samla kollektivet och göra motstånd. Så det där, jag tror att det är liksom en vägen att gå. Jag menar, det handlar inte bara om kampen på arbetsplatserna, utan det handlar ju om mycket annat som handlar också om motstånd mot NATO-samarbete och annat sånt där.
Du tackar dig, Mikael, för de orden. Vi kortar bara att din bok, vart köper man den? Den ser ut så här, nu ska vi se om vi kan sätta.
Ja, det blir lite solljus på den.
Det är lite... Det är ju sommar här med vänster.
Ja, men det är inget problem nu.
Och där
ser det bra ut.
Ja. Var köper man din bok?
Ja, enklast är att beställa den från förlaget. Verbal förlag heter de. Så att om du går in och söker där så finns det.
Vad kostar den?
De tar 219 kronor tror jag. Och det är ju alltså en bok som är över 400 sidor. Så det är ju inget överpris som man säger.
Nej, den är inbunden också.
Ja.
Så det är ingen pocket.
Och vacker bild på framsidan. Som min
kommer den i pocket har. Tror du?
Om den kommer i pocket?
Ja.
Nej, det är inget planerat. Men vi får se.
Köpa slut första upplagan först. Ja. Då nästa vecka, det här är ju sommaren med vänster då, ni som tittar och har tittat live här. Nästa vecka.